Det är dock kring försoningen vi ska försöka hålla oss ett tag. Det har jag mer och mer upplevt från Herren att vi ska fördjupa oss lite i. Och om vi är ny på vägen eller om vi har varit med i 90 år. Ja, så gammalt folk finns inte. Så tror jag aldrig vi blir färdig kring det här med försoningen. Om man tänker sig hur det var i början. Att Gud skapade mannen och kvinnan först. Och så fanns ormen där. Han fanns ju på plats redan. Och fick in lite andra tankar i oss människor. Och så föll vi in i synden. Och de andra tankarna, de går ut egentligen på det vad New Age håller på med idag. Du ska själv bli som Gud och själv kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Och det här är väldigt lurigt skulle jag vilja påstå. För det första, när vi fick in det i huvudet så vi inbillade oss att vi kunde bli så som Gud. Och att vi själva skulle kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Jag menar, har ni stått i en beslutsprocess någon gång? Då ni söker Guds vilja, det finns flera olika vägar att välja. Hur kämpar man inte och strider inte tillsammans med Gud på något vis? För att få höra hans röst. Vad tycker du, Gud? Det tror jag vi alla har varit med om någon gång. Och så får vi möta Guds tystnad. Ja, man önskar. Ska vi då själv sitta och avgöra vad som är rätt eller fel? Ja, jag vet inte. Det är en prövning. Det är det sannoliken. Jag tror att Gud inte kommer att överge oss när vi är ärlig och verkligen frågar efter hans vilja. Nåväl. Efter det så vart det i varje fall människan syndare. Men medfödda syndare. Vi fick den benägenheten med oss medfött, genetiskt, varenda en. Och vid fallet, alltså i den här perioden när människan då förvisades från paradiset. Vi kunde inte få vara kvar där efter det där. Men redan där satt Gud ut planen. Att ur kvinnans säd, eller ja, det skulle komma det som skulle trampa sönder ormens huvud. Och det var ju Jesus. Så redan där var det bestämt hur räddningen skulle gå till. Redan där. Och det var ju många tusen år som sedan människan fick en ska säga, tillfällig hjälp då. Som vi läser om mycket gamla testamentet. Vi fick budorden och lagen och så då. Och sen så småningom har då Jesus kommit. Och hans uppdrag var att dö för oss. Det var inte något misstag. Men det var väl dåligt. För djävulen skulle inte få reda på det. För det har ju aldrig skett. Så djävulen lurades ju där. Och tro att nu har jag besegrat Guds son. Nej. Då hade djävulen besegrat sig själv. För han släppte nämligen ner då. In. Jesus. I dödsriket. Och tänkte att släppa in livet i dödsriket, då blir det någonting annat. Så han tappar nycklarna till dödsriket och tappar sin hela makt där. Så hans huvud krossades. Och det är det här som gör att vi är räddade. Det fanns en tid när man var ganska ny i tron. Då man trodde så här att ja, bara jag slutar med det och fixa till det. Då blir det mer kraft i mitt liv och Herren kommer att vara starkare över mig och allting. Och det fanns perioder där jag inte gick ut på någonting annat än att sluta med en massa. Efter ett tag så insåg jag att det hjälps inte, för det sker inte förrän Gud löser en från problem eller läker eller någonting. Så det spelar ingen roll vad jag går omkring och tycker. Det viktiga är ju att jag är ärlig. Och ärligheten, den avgörs väldigt mycket i vår relation till just försoningen. Och det finns några exempel på det i Bibeln. Jag ska bara ta fram ett. Ni hörde vad jag sa. Ärligheten hos oss. För den kan variera väldigt mycket. Jag brukar säga så här att man försöker nog vara så ärlig man kan. Samtidigt vet man om att jag kan inte vara helt ärlig. Det finns fortfarande nivåer som inte jag känner till helt. Men till den grad jag kan ska jag försöka i varje fall. Men Gud kräver inget mer än så. Sen om han ska, vill att vi ska veta precis allt om oss själva och andra. Ja, men då kan han ju uppenbara det för oss då. Han har ju all makt. Och nu gör han inte det. Så vi är ju böjda att hålla oss till en grad av ärlighet som vi faktiskt har i den stund vi är. Och det ställs inga högre krav på oss än så. Men där avgörs också vårt förhållande till försoningen. För märk väl att försoningen och sanningen, eller ärligheten och sanningen. Man säger så här, är du sann nu John eller är du ärlig? Ofta är det samma sak. Det ligger så nära varandra, ärligheten och sanningen. Och Jesus presenterar sig själv som Guds son och sanningen. Men i alla fall hur vi tänker kring ärlighet vittnar också om graden av sanning och hur vi står i förhållande till det. För en människa som fruktar Gud skulle ju aldrig komma på tanken att hålla igen med någonting som han kände till. Om det skulle kunna liksom bringa klarhet i en konflikt eller så här. Jag menar, jag har varit inne i det många gånger. Eller många gånger, men några gånger. Då man tiger om vissa bitar. För man är lite rädd för konsekvenserna. Ja, men då är jag ju inte så ärlig som jag faktiskt har förmåga till. Utan då gör jag en utvärdering. Där jag tänker, vad jag själv tjänar bäst på. Vinsten för mig är att jag slipper massa obehag och tala om. Eller ge min bit så att det kan bli klarhet i konflikten. Det finns ju ingen människa som mår dåligt av att sanningen får råda. Varenda människa mår bra av det. Men ändå så tiger vi. Eller inte ni naturligtvis. Men jag har gjort så någon gång. Och det får man ångra efteråt. Jag vet inte om man ångrar, men Gud att jag inte sa det där. Jag kände ju faktiskt till den där lilla biten. Hade jag liksom förmedlat det, ja då har det sett helt annorlunda ut. Det betyder inte att man ska skvallra på varandra, det är ju en helt annan sak. Men liksom, kan man bidra med det som är sant för att det ska bli bättre för mina medmänniskor, då tycker jag att man ska göra det. Även om det skulle vara obehagligt för en själv. Jag påstår väldigt frankt så här att ärligheten är ganska så avgörande i vårt förhållande till frälsningen. Och Jesus han bidrog med frälsningen i sin död på korset. Hade inte han gjort det så fanns det ingen frälsning. Då skulle vi vara bunden att hålla oss till lagen. Och lagen kan aldrig föra oss till himlen, det vet vi. Det var Kristi död på korset som gjorde det. Och mitt förhållande till det är viktigt. För det avgör om jag ska till himlen eller inte. Då menar inte jag att det finns människor som är väldigt lärda i ordet så här och har mycket teorier och som en filosofi. Men det för dem inte till himlen bara för att man har läst Bibeln 22 gånger. Men om man har sett vad Bibeln handlar om och tagit emot det. Ja, då kanske man inte behöver läsa Bibeln mer. Men då gör man ju ändå bara för att man blir så intresserad av det här stora som det är. Helt gratis blir man bara förlåten. Helt gratis blir man bara frikänd. Helt gratis blir man alltså befriad från det grepp som den onde har på oss fram till dess. Och den onde har inteckningar i alla människor efter syndafallet. Jag säger inteckningar eftersom det är en liten juridisk term. För Jesus, i Bibeln står det också om att Jesus har betalt hela skuldebrevet. Okej, så det är betalt. Alla inteckningar är borta. Och det var Jesus som gjorde det. Så den onde har inte något rätt att ha något anspråk på oss efter försoningen. För det var vad Jesus gjorde. Det var försoning han gjorde. Och dom. Han dömde synden i oss. För vad var då Jesus? Jo, han var det här offret. Som ersatte alla andra offer som prästerskapet har gjort i tusentals år varje år då i Israels nation en gång om år. För att lösa folket från sina synder. Då gjorde de det med blodsoffer och så. Och det upprepas sig varje år. Nu var Jesus det definitiva engångsoffret som räcker för en hel evighet. Och det var Gud själv som offras för oss frivilligt. Utan att vi hade planerat eller tänkt eller någonting sånt. Det var han som hade planerat redan tusentals år innan Alltså redan vid syndafallet så satt Gud igång med sin räddningsplan. Redan då. Så då kan man tänka sig att här har alltså människan svikit Gud, varit olydig Gud, gjort uppror mot Gud, valt sina egna vägar och ändå sätter vår älskade Gud igång med en räddningsplan för så olydiga individer. Alltså det är så stort. Så gjorde Gud. Vi vände han ryggen. Vi valde vår egen väg. Vi ville själva bli som Gud. Ändå sätter han igång med det och rädda oss. Så då kan man tänka sig så här att jag har fått en bakterie. Smittkoppsbakterie till exempel. Och då vet man liksom att i och med att den har kommit in i kroppen så kommer någon gång så kommer det bryta ut i den. Det onda sjukdomen kommer att bryta ut. Men om jag går till rätt läkare som kan ställa diagnosen så kommer han att ge mig en spruta. Och i den sprutan finns det antimedel mot den här bakterien som dödar det hela. Och det är ungefär så man kan tänka om sig själv ibland. Att från syndafallet så fick vi del av den här bakterien. Jesus blev den här sprutan som dödar den. Och då får det konsekvenser i vårt liv. Vi ska titta på Lukas evangeliet. Jag har förlåt 23 kapitel och vers 32. Från vers 32 då, Lukas kapitel 23. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till en plats som kallas huvudskallen korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i stora rådet, de hånade honom och sa, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa, om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas konung. Vi stannar bara en liten till bit där. Lägg märke till just detta faktum att sanningen själv korsfästes här. Och det som stod på anslaget, judarnas konung, det var sant det också. Nu var det, hade han väl kanske skrivit det lite förhånande. Men det var faktiskt romarens befälhavare som hade sagt. Det har jag sagt, skrivet. Det var ju judarna som ville blocka ner det. Men det var sant det som stod där. Och då finns det två grupper som hånar Jesus. Det ena var romarna, den politiska makten. Jag vet inte vad de tänkte kring Jesus, men romarna kände sig i varje fall väldigt hotade. Men de var lite manipulerade av de skriftlärda, alltså fariseerna. För det var mot fariseerna som Jesus var det stora hotet. Men fariseerna vågade inte utföra sånt här, utan de fick ju den politiska makten att agera. Manipulera helt enkelt. Och så blir det Jesus korsfäst. Så pass mycket kunde de skrifterna så de vågade inte agera riktigt själva. De fick någon annan att agera som inte var lika kunnig. Om romarna hade förstått lite av vad skrifterna då redan då pratade om så tror jag inte de hade gjort det. För romarna var väl medvetna om makter. Och de har aldrig vågat gett sig på den som är sonen åt den högsta makten. Men det är klart att de inte trodde så, men då tror jag att de fick mardrömmar. Men det var alltså den politiska makten och den religiösa makten. Då. För Jesus har aldrig varit religiös. Jesus han är andlig och sann. Men religion det har han aldrig hållit på med. Han håller på med sanning och liv. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa, är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättavisade honom och sa, frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus tänk på mig när det kommer till ditt rike. Jesus svarade, amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Två stycken brottslingar, förmodligen mördare och upprorsmakare på något vis. eftersom de korsfästes. En av dem vart frälst där, hängande på korset. Alltså, hur mycket behövs det då av egna prestationer när man hänger korsfäst och snart ska dö? Man kan inte göra något mer. Men han gjorde en sak. Han hade rätt förhållande till sanningen. Han var ärlig. Och han bad Gud utan att håna, utan att ifrågasätta. Tänk på mig. Det var det enda. Hans kompis, som inte då fick komma till paradiset, han deltog i att håna, som folkmassan gjorde och de andra gjorde. Så han var egentligen del av den grupp. Hånar man någonting tillsammans så brukar man vara en gemensam grupp. Så det gjorde ju hans till del i den grupp som både hade dömt dem och avrättade han. Men han var i varje fall inte ärlig. Han hade inget gott förhållande till sanningen, för sanningen hängde där bredvid han. Han hånade och tog därmed avstånd ifrån sanningen. Den andra bad sanningen om någonting. Så lite behövdes det. Och jag tror ju inte någon av oss har gjort sådana brott som den här killen som hängde där på korset och varit räddad. Det lilla, han bad och tillgodogjorde sig vad Gud gjorde. Och därför så träffas de senare i paradiset. För Jesus sa det, sannoliken redan idag så ska du vara med mig i paradiset. Mäktigt. Så lite behövdes det. Så mycket. Det var Jenny som påminde mig igår när vi bad om något väldigt angeläget. Jag bekände för Gud. Gud, jag är så sargad i min tro. Jag har ingen tro kvar snart. Och då sa Jenny, Janne, just nu är din tro liten, men den är på en stor Gud. Ja, vad bra det är med hustrur ibland. Och då behöver man inte ha så mycket tro. För Gud är stor. Och det var likadant som den här rövaren som hängde här. Han hade inte så mycket omvändelsegrejer och undervisning och lärde sig någonting hur man ska bete sig. Han bara vädjade till Jesus en gång. Tänk på mig, Jesus. Han vände sig till Jesus. Då blev han frälst. Men inte den andra. Och den skillnaden här är, om man tänker andligt djupare, den ena hade någon sorts förmåga att ha ett gott förhållande. Han var ärlig trots allt någonstans där inne. Så är man ärlig, då har man ett gott förhållande också till sanningen. Och sanningen hängde ju där bredvid han. Den andra, han var inte ärlig. Eller han kanske inte använde den grad av ärlighet som kanske fanns hos han också. Så han tog avstånd ifrån det hela. Det finns en annan grej som har med New Age att göra igen. Kring det här. Vad gjorde den här som inte vart räddad? Jo, han höll med den stora folkgruppen runt omkring som hånade han. För det står att han hånade. Först så hånade romarna, eller fariserna, sen hånade romarna. Och folket vet inte hur de gjorde. Men den här killen som hängde där på korset, han hånade tillsammans med de andra. Han gjorde sig till del i den stora folkmassan. Och höll med de flesta. Det gjorde inte den andra. Han struntade i de andra. Han tillrättavisade sin brottslingsbroder och fruktade inte du heller Gud. Han visste det finns någonting större. När du kommer med ditt rike så tänk på mig. Så stor är Kristi gärning. Så det behövdes inte mer än så från en som förmodligen var mördare. För att få tillträde till himlen. Han tillgodogjorde sig Jesu gärning, för han hade ingen egen att peka på. Och det räcker. Och den karen lever säkert fortfarande. Han hörde jag prata om det just nu. Jag är så säker på att folk har någon koll på oss. För det står ju liksom att vi har en sky av vittnen omkring oss. Jag har ofta gått och funderat på vad är det då? Ja, det kan ju vara sådana som idag är tillsammans med Jesus i evigheten. Det kan vara så, men det kan vara annat också. Men det är roligare att tänka så där. Nåväl. Och då kommer man också in till den här biten att det här hade ju alltså personliga konsekvenser. Det är inte så att man liksom bara kan ha hört någonstans att Jesus Kristus har dött för oss. Man kan inte säga att hela mänskligheten är räddad. För ordet visar någonting annat. Det var några i mänskligheten som räddas. De som ville ha förhållande till sanningen. Som hängde där. De är räddade. Inte de andra. De hånade, de tog avstånd ifrån det hela. Och det här är också lite New Age. För New Age går ut på att ja, du ska själv bli som Gud, så är ju syndafallet. Idag så jobbar New Age då för att utvidga det där ytterligare till att mänskligheten ska bli Gud. De har liksom en formel som heter allt är ett, skriver de. Alltså det, håll med stora folkmassan. Ja, det är många människor som gör så, och det kanske bekvämas så. Men är man ärlig? Jag menar, hur gick det i Hitler-Tyskland? Var det inte på grund av fruktan och rädsla för repressalier som man höll med alla andra för att utrota judarna? Då tror jag att de kände till någonting annat där inne. För trots allt, judarna är ju människor. Och dels att döda människor är ju ingen som är skapt för att göra. Så då mår man dåligt av. Och då måste de ha känt på något vis. Så alla blir inte räddade. Utan de som... Ja, tänk på mig, Jesus. Där, då är man räddad. Om det är i ärlighet. Och det finns då ingen anledning att ifrågasätta den där killen som hänger på korset. För vad skulle han försöka med en bedrägeri? Vad har han att tjäna på det? Han hänger ju där redan. Han kan inte ha några felaktiga avsikter. Han har ingenting att tjäna på det. Han har ingenting att förlora på att vara ärlig och uppriktig. Om de så hånar honom också då. Vad spelar det för roll? Han håller på att dö. Så det finns varken fruktan eller förtjänstmotiv i det. Men däremot om vi skulle börja jobba med försoning på grund av förtjänstmotiv. Då gills det inte. Det är inte rätt. Det är inte rätt kraft hos oss då som är igång. Eller om jag liksom går och ber om förlåtelse bara för att jag är rädd för repressalier. Det är inte ärligt då heller. Då är det ju straff jag är rädd för. Jag kanske ska gå just kring försoningen, eller just med försoningen till folk, för att jag själv har behovet av det. Och för att Gud redan i begynnelsen bestämde att så är planen. Då är det Guds motiv jag följer. Då behöver jag inte fundera så mycket på mina egna. Om jag följer Gud, då behöver jag inga egna motiv. Det kan finnas med där, men då blir liksom det han tycker är det viktiga. När vi behöver försonas, vilket vi behöver väldigt ofta med varandra, så gör vi ju det för att Gud har tänkt det så, att Gud har först gjort det så för oss. Och det ska ju vara det som den helige ande kanske påminner oss om. Och då finns det alltid en grad av förkrosselse med. Man inser att ja, men Herren har ju dött för mig. Och nu har den här brodern eller systern sagt så med mig eller gjort så med mig. Ja, det är ju en baggis. Jämfört med vad folk gjorde mot Jesus. Och han förlät ju. Jag har blivit helt förlåten alla mina dumheter jag har gjort och sagt. Ska inte jag kunna förlåta dem som har gjort mig någonting då? Ja, det är väl klart jag ska. Det ska jag. Och jag är ärlig så gör jag det. Så vad händer då om man tänker rent juridiskt så här? Ibland är det bättre att göra sig en liten bild. Jag har nämnt den någon gång tidigare. Om ni kan tänka er in i hur det ser ut i en rättssal. Ni har kanske sett Perry Mason eller sådana här serier på tv förut. Så finns det liksom en domare, en jury, en försvarare och en åklagare. Och så den som är anklagad för någonting. Och så hans målsägande så att säga. Den strikta ordning som är där. Delar av det där finns det faktiskt i himlen också. För Gudfadern kallar sig för domaren också. Han är ju domaren. Han är inte bara skaparen, han är domaren också. Jesus är den som har dött för oss. Och åberopar all nåd som finns för oss inför fadern. Alltså inför domaren. Det är han som vädjar gott för oss, står det ju. Ständigt. Inför fadern. Så han är alltså vår försvarsadvokat kan man säga. Och sen har vi då åklagaren, och då är det väl inget tvivel om vem det är. Det är ju djävulen då. Så när vi kommer inför Gud i försoning, då har jag ju faktiskt gjort något fel. Annars behöver jag ju ingen förlåtelse. Och det kan ju tänkas att jag inte har gjort något grovt fel. Jag kanske inte har mördat någon. Nej, men jag kanske har förakt mot någon. Det är tillräckligt. Jag vet att när Jesus säger så här, om du hatar din syster eller din broder, då betraktar Gud dig som en mördare. Det är ganska allvarligt. Så det kanske inte alla gånger vad man gör. Det är de enklaste bitarna. Men sen är det de inre. Vad har jag för tankar och uppfattningar om människor? Alltså, vad är en människa? Ja, hon är skapad av Gud. Hon är kronan på verket. Varenda en är det. Jag är inte någon bättre än någon annan. Jag är inte någon sämre än någon annan heller. Vi fungerar på olika sätt. Vi har olika att bära med oss i bagaget. Men vi är fortfarande samma underbara skapelse. Och vi har ingen rätt att underkänna någon annan människa. Så om jag går och tänker illa om någon eller trycker ner någon med mina tankar, så kan det vara så att utöva en andlig påverkan. Och det är så man gör i de mer magiska kretsarna faktiskt. Du kan utsända fördömelse eller sånt över människor. Blir det tillräckligt tryck så kanske någon känner av det. Nu är det här magi, och magi har ingen verkan på Guds folk. Vi har skydd mot det. Men det är inte alla som är kristna. Så det påverkar faktiskt hur jag tänker och ser på mina medmänniskor. Och det här har ni märkt någon gång allihop. Säkert. När vi kommer in för en person. Och så känner man så här att. Åh, jag hade goda avsikter. Jag var glad och så här. Och på något vis så vart mitt humör nedslaget. Jag känner mig lite dålig. Jag vet liksom inte riktigt varför. Men det händer. Det finns sådana personligheter. Och de har väldigt ofta en hög kravnivå inom sig själv. Ofta grundat på fruktan eller egen skuld. Och den döljer de med att ha en väldigt hög moral då. Och den här moralen kan man ju känna av. Då blir man underkänd alltså, i deras outtalade saker. Och då önskar man ju hellre att de talar ut då. Men det gör de ju aldrig. Jag har ju gått till folk ibland och så har sagt, hör du måste absolut ha någonting emot mig. Nej. Ja, varenda gång som vi liksom träffas så vänder du bort huvudet. Och varenda gång vi är i närheten av varandra så går det någon annanstans. Vad har du emot mig? Jag har ingenting. Så. Nej. Och hur kan du förklara det här beteendet då? Ja, så får du höra en massa förklaringar. Men det finns förutfattade meningar, det finns fördomar, det finns allt möjligt. Jag menar om man vore kronprinsen i Sverige eller konungen i Sverige skulle han säkert inte bete sig så. Det är liksom ett visst anseende att ha kändisar omkring, som man säger så. Det är folk som liksom nästan kliver över varandra för att få vara nära en kändis. Och sen finns det människor som inte har den statusen. De ser man ofta ner på. Och det är en synd. När jag ser ner på en av mina medmänniskor, vem det än är, så kränker jag Kristi försoning. Jag kastar den bakom min egen rygg. Det är bara jag som förlorar. Och jag måste göra upp någonting med Gud för att få tillbaka det. För jag förlorar någonting då. Jag förlorar. Kanske inte frälsningen, för den Jesus stod ju för syndare. Men jag förlorar liksom en del av ljuset, en del av sanningen, en del av kraften. Som egentligen himlen har tänkt att jag ska få vara med mig. Så ser jag ner på någon annan människa, då har jag syndat. Jag fick lära mig det så mycket när jag på ett av de behandlingshem jag jobbar på, så var det ett projekt där vi egentligen jobbar med värstingarna, alltså mördare och så då. Och jag fick verkligen rannsaka mig. För det första fanns det fruktan hos mig. Man kan ju vara rädd. Sitter du tillsammans med en grupp på 11-12 bastanta killar och alla har mördat någon, då är man inte så stor i korken, kan jag tala om för det. Så jag liksom fick jobba väldigt mycket med det där först. Och för utransaka, finns det fruktan hos mig? För liksom, om jag börjar på att prata med fruktan som grund, så kommer jag skada dem ytterligare. Och det var inte min uppgift. Jag kom ju med Bibeln i hand. Och skulle prata om en Gud som älskar även dem. Jag skulle prata om den här som vart förlåten i sista sekunderna i sitt liv. Jag fick då lära mig det här att jag kanske inte såg ner på de här mördarna. Jag gjorde faktiskt inte det. Ingen av dem. Därför att jag hade den här grundtanken. Ja, det var de som utförde det hela. Men det var inte de som var ansvarig. Därför att deras mord hade liksom tillkommit under drogpåverkan. Och i drogpåverkan så kan det lika väl vara andra krafter som har tagit över en människa. Så det blir människostackaren. Han kanske har gjort det misstaget under 5 sekunder i sitt liv. Och sen kommer man vara stämplad som mördare resten av sitt liv. Ja, jag skulle vilja påstå att Guds domstol är lite annorlunda. För på jordens domstol, det döms vi för vad vi då faktiskt har gjort. Men i Guds domstol så kommer den som är ansvarig för att jag har gjort det där att dömas. Och då fick jag liksom verkligen rannsaka mig och inse, men Gud, de kanske är oskyldiga allihop, så vågar jag tänka. För det kanske är djävulen som gjorde någonting här. De kanske var så trasig och sårad så att det liksom egentligen var en annan kraft som gjorde det. Så om jag ska gå och moralisera eller vara rädd för dem för det, så kommer jag bara tillföra dem inte någonting som blir värre. Så det var ganska rannsakan. Man fick verkligen anstränga sig lite för att låta Guds ljus vara över en. Men det gick jättebra. Det var ju underbara killar allihop. När de väl liksom insåg att de har varit inte dömd. De var inte underkänd. Jag satt inte och moraliserade över dem. När de upptäckte det efter någon månad, det tog ju lång tid, så då var det en helt annan stämning. Och det, jag kan ju säga, Gud var med där, för att det var vändpunkt för ett antal av dem. Det hände saker hela tiden där. Och det där har jag försökt att bära med mig sen, även i vardagen. Nu har väl jag blivit illa behandlad. Det brukar jag liksom sticka under stolen. Nej. Men jag förlåter dem. Jag säger, men de kanske inte vet vad de gör. De tror säkert att de gör något rätt och riktigt. Det tror jag. Annars skulle de inte göra det. Men om 2 år kanske de har en annan uppfattning. Fram till dess så tänker inte jag omkring och bli bitter. Ibland är det så frestande att ge igen med samma mynt. Öga för öga, tand för tand. Men man ska nog överlåta det hela till Herren som är domaren. För då kommer rätt dom. Det kanske kommer en dom då över dem som gör att det blir en vändpunkt i deras liv. Min uppgift som kristen är att som rövaren på korset vara så nära Jesus jag kan. Vädja till han och låta han stå för dömandet. Nu betyder inte det att vi inte kan tycka fritt. Och det betyder inte att vi inte kan uttala dom. För jag vill påminna er om att när det uttrycks dom i Guds rike ibland. Och då är det frågan om, är det Gud som säger det genom en människa? Eller är det människan själv som säger det? För Gud har rätt att döma. Och människor ska försöka att liksom bringa ordning, att bedöma rätt. Men vi har aldrig rätt att döma. För när man dömer, då går man ju på personligheten. Men när man bedömer vad som har blivit rätt eller fel i en konflikt, då går man in på handlingarna. Det är skillnad på vad jag är och vad jag gör. Jesus, han är undantaget. Han gjorde vad han var. Men det är han det. Och någon gång efter vår död kommer vi att vara likadan. Men inte medan vi finns här nere. Så vi ska försöka skilja på vem jag är. Då är jag en Guds skapelse som är älskad av himlen. Och Gud själv har dött för mig. Så värdefull är jag. Så värdefull är du också. Det var någon som var villig att dö för det, karelände. Kan du tänka dig det? Sen har inte du gjort allting rätt i ditt liv. Ja, men det är en annan sak. Då är du välkommen till den klubben. För vi är nog ganska många som inte liksom har gjort allting rätt i vårt liv. Men liksom, den farliga biten som händer mot människor när vi vägrar det med försoning. För det kan ju komma någon person man känner sig väldigt orättvist behandlad. De är tuff mot en och man känner att det här inte är rätt ande ens. Men vad ska man göra? Då är det frågan om, förlåter jag dem? För de behandlar mig orättfärdigt. Ja, Gud förväntar sig det. För om jag inte gör det, vad händer då? Ja, jag kommer förmodligen att börja söka efter anledningar att ge tillbaka på något vis. Eller anledningar att få upprättelse. Eller bevisa att de har hur fel som helst och allting. Ja, då är jag ju indragen i den valsen. Och till slut kommer jag bli likadan. Jag kommer att bli likadan om jag inte förlåter dem som skadar mig. Ofrånkomligt. Och då upptäckte jag helt plötsligt att det jag kände liksom i min ande för kanske 8 år sedan, ja men det där är ju liksom, det går ju åklagarens ärenden. Sen upptäcker man 8-9 år efteråt, och nu är jag likadant. Hur gick det till? Ja, för att jag vägrade att förlåta de som gjorde mig illa. För om jag inte förlät dem så tillät jag alltså djävulen att ha kvar en inteckning i mitt liv. Och han kommer att använda det. Var så säker på det. Gud gav oss medlet att slippa det. Och då är det frågan om vår stolthet är så stark. Vår girighet är så stark. Vår lust att alltid ha rätt eller så är så stark. Så vi inte istället använder det Gud själv har givit oss. Jag skulle säga att det Gud själv har givit oss, det betyder mycket mer. Jag kommer annars att bli likadan. Jag börjar gå åklagarens ärenden. Jag kan lova er, det finns gott om folk som gör det. De förstår det kanske inte, men alltså, men djävulen behöver ingen hjälp av oss kristna. Vi har ett annat rike vi lever i idag. Vi deltar inte i samma rike som han. Det är inte vi som söker upp djävulen, det är han som försöker få oss till sitt. Och det kan han lika gärna göra genom att sända någon person som gör det illa. Och då startar det någonting i köttet. Och när köttet startar och det vinner för mycket kraft, då vet vi inte vart vi hamnar i slutändan. Jag var i en frestelse väldigt, väldigt tufft. Jag kommer ihåg så väl, var 4:15 på morgonen bestämde jag mig för att inte göra det frestelsen höll på att lura mig till. Och det var liksom källan, det var, gick ut och ryckte några år sedan att jag hade satt igång och supa och knarka igen. Det är liksom helt fel, det var lögn. Och det var väldigt viktigt för mig. Mycket förtal klarade jag av, men just de punkterna brukar jag liksom inte vilja vara med på. Så att jag följde upp allt det där och jag hade liksom tur eller Gud med mig. Så varenda led, de talade om vart de hade hört nu och de hörde hört. Det brukar man inte förvänta sig. Och så småningom så kom jag till rätt person. Och det var en chock när jag insåg vem det var. Och när jag insåg liksom vilka egna förtjänster jag tänkte tjäna pengar på honom. Ja, i varje fall. Då kommer det så här. Nu hade jag den personen så nära mig och han var ganska så tveksam. Så jag hade fullt med material där jag hade kunnat juridiskt verkligen fått han hudflängd. Jag hade bara behövt ringa till någon grupp av myndigheter. Så har jag stått där som rättskaffens kar. Inte han. Och han var ganska svår mot mig. Han körde alltid med förtäckta hot. Han visste väldigt mycket om det här med fruktan. Man var alltid rädd för vad han skulle tycka och tänka och sånt. Han såg alltid till liksom att han var så. Och när han förstod att jag hade motståndskraft mot det där, då började han nästa metod. Och det var 4 varje morgon ringde han till mig. Och varför just 4? Ja, just 4 är en svag timme som jag har på dygnet. Han var så medveten om allting så han ringde då. Till slut sa jag åt han. Och så sa jag åt han så småningom. Du är förmodligen livrädd för att jag ska ange dig till myndigheterna. Men jag gör inte det. Du har ingenting att frukta från mig. Men du bör frukta Gud. För det här kan du inte hålla på med. Och jag gjorde ingenting. Men jag satt där i så här. Hur tänker jag Gud? Ska jag? Jag förlåter karen. Han är förvirrad. Det är någonting som han drivs av. Något felaktigt. Han är egentligen inte ansvarig själv. Man får sitta och jobba så där med sig. Och så kom det här, men om jag anger han då eller anmälan, då framstår jag som en väldigt rättskaffens person helt plötsligt. Kanske folk ser upp till mig en stund. Och vilken frestelse det där var. Vad gärna man är i köttet vill göra så, men det var hela tiden nej från himlen. Gör inte så. Överlämna hämnden, för det var hämnd jag skulle ha gjort då, det var det jag inte förstod. Jag skulle egentligen kunna hämnas. Och vi sysslar inte med hämnd, vi kristna. Utan Gud sa bara det, överlämna domen och hämnden till mig. Då gjorde jag det, jag släppte det. 4:45 på morgonen kom jag till det. Jag kommer ihåg så väl, för det var sånt där beslut som gick i sten. Alltså. Det kom från himlen, dåna in. Och jag har aldrig ändrat det sedan dess. Och jag fick ju se vad som hände. Jag kan tala om för så här efteråt. Den karen har varit oerhört tacksam om jag hade tagit saken i mina händer. Men det som hände när det kom i Guds händer. Han berövades allt. Han fick behålla sitt liv nätt och jämnt. I övrigt berövades han allt. Och så var alltså Guds åtgärd där. Han fick ju behålla sitt liv för att han förmodligen kunde räddas. Men allting som var viktigt för han, det togs från han. Så han gick över en väldigt allvarlig gräns där. Han kallade sig för kristen. Men han gick i åklagarens ärenden jättemycket. Men det dumma är, om jag hade gjort som jag hade tänkt då. Då har jag blivit exakt likadan. Jag har vänt mig till fel domstol. Istället för till Gud och hans domstol. Så tack vare förlåtelsen. Så slipper vi gå åklagarens ärenden. För det är så sant ibland när vi tänker med vår egen rättfärdighet. Att man borde ge igen eller man borde få kompensation. Eller de borde ge mig upprättelse eller vad som helst. Det är så sant. Men det är inte Guds dom. Det är inte Guds bedömning. Det är min bedömning. Och det beror på väldigt mycket i vilken kultur som jag bor i. Vilken år, eller vilken tid i 1700-talet, 1800-talet. Om jag bor i någon Afrikastam till exempel så kanske jag ska drabbas av någonting så kanske jag ska gå och döda någon ko hos dem för att det ska vara rätt. Eller, vad vet jag? Rättfärdighetstänkandet är väldigt olika på olika ställen. Men hos Gud är det alltid likadant. När jag blir drabbad av någonting felaktigt är det min uppgift att åberopa Jesus Kristus hängande där på korset som rövaren. För att jag inte ska bli likadan som de som just nu håller på med det. Och när jag sen kan uttrycka min förlåtelse. Det kan vara ganska oförskämt om någon person kommer alltså med mörker i sitt sinne. Liksom man ska anklaga och göra det surt för. Och så säger man åt dem, ja jag förlåter det. Ja, det är inte någon, de kanske inte fattar vad de gör ens. Så det är ganska meningslöst att säga nej. Så det viktiga är att jag förlåter inför Herren. Då står jag fri, annars blir jag bunden. Och det är det som åklagaren är ute efter. Vi kommer alla att bli, alltså vi lever i den här tiden. Då just Jesu lärjungar blir hårdare anklagad än andra. Vi ser ju en annan strömning i kristenheten i Sverige. Ja, det här som går ut på den här besinningslösa ekumeniken skulle jag vilja säga. De blandar ihop sig med alla möjliga krafter. De är ju som den här rövaren som deltog i att håna. Tillsammans med alla andra. Man stöder sig i folkmängden. Den här rövaren som varit räddad. Han vände sig till Jesus. Och det här måste vi kalkulera stenhårt med. Att vi är i den tiden. Så du som går och bestämt hävdar så här. Nej, jag är inte ett dugg rättfärdig, men jag är förlåten. Därför kan du inte anklaga mig även. Eller någon annan människa. Jag stöder mig inte på min egen rättfärdighet, för då kan du lura mig med din lagiskhet. Jag stöder mig på den rättfärdighet som Jesus Kristus är för mig. När du har det där enkla budskapet, det där enkla som rövaren på korset sa till Jesus. Tänk på mig Jesus. Det där enkla prestationslösa. Då står du fri. Djävulen vill inte hålla oss fri. Inte andra människor heller. Så därför kommer det alltid att komma sådana här invinklingar som kan få in i köttet för att vi ska göra som den onde. Då. Och då har vi en inteckning från den onde på oss direkt. Men Kristi kors upphävande. Han behöver inte dö någon mer gång. Vi behöver bara åberopa en gång till. För oss själv. Så är vi förlåten igen. För det är evigt och Kristi blod är starkt. Så försoningen är någonting vi ska syssla med väldigt ofta. Det är vår uppgift. Det upphöjer vår Gud. Så det är faktiskt en fördel för oss om vi blir illa behandlad, förtalad eller förföljda på något vis. För då får vi anledningen att oftare be om förlåtelse. Och när vi ber om förlåtelse, när vi förlåter dem som gör oss illa, menar jag. Då händer det någonting i andra världen. Och när jag förlåter en människa och man har kommit till försoning, då sprider det sig som ringar på vattnet, står det. Du får bieffekter. Även liksom bakom i relationerna. Och det beror liksom på att det är en bundenhet som har släppt. Och då släpper det hos nästa och nästa och nästa. Och konsekvenserna av det kan vi liksom inte riktigt överblicka. Så Kristi försoning är någonting vi ska tro på och använda oss av då. Och det är en fördel att inte bli perfekt. För då kommer det aldrig gå till att be om förlåtelse. För då är det ju perfekt. Då behöver ju aldrig det. Så det är en nackdel. Har du lite fel och brister och är som en vanlig människa och gör ett antal misstag i ditt liv. Ja, halleluja säger jag. Prisa Gud. För du kommer behöva gå till Kristi kors. Så därför räddas du. Är du perfekt och aldrig gör något fel? Vänd om på väg åt fel håll. Du har inte rätt förhållande till sanningen. Nu har vi pratat lite om försoning.